Vi är alltså inne i en serie predikningar som är baserade på den apostoliska trosbekännelsen, den första delen, som handlar om att vi tror på Gud Fader, allsmäktig himlens och jordens skapare. Sen vet jag att jag sa för ett par veckor sedan när vi inledde den här serien att vi skulle göra ett break under mars månad och ta någonting annat. Nu har vi ändrat på det. Så vi kommer att fortsätta i mars och tala om att vi tror på Jesus Kristus. Och i april efter påsk så kommer vi att tala om att vi tror på den helige ande. Och sen så kommer det här andra temat i maj. Så ser det ut. Det här med den apostoliska trosbekännelsen, det är inte så där jätteofta som vi läser den tillsammans och bekänner den tillsammans i vår kyrka. I många kyrkor världen över så har man med det i varje gudstjänst. Man står upp och tillsammans deklarerar sin tro. Så låt oss göra det tillsammans. Så får du stå igen lite grann. Låt mig bara säga det. Eftersom vi har många språk samtidigt i våra gudstjänster. Så ni som har den här på engelska och på spanska kommer så småningom till en liten punkt där det står att vi tror på en helig katolsk kyrka, så är det inte samfundet, den katolska kyrkan, som vi är där bekänner vad tro på, utan ordet katolsk betyder allmän eller allmännelig, som det heter i den gammal svenska, det vill säga en kyrka för alla. Så vet du var vi är någonstans i det här. Vi läser tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Gott, varsågod och sitta igen. Nu ska du få sitta en stund. Hittills i den här serien av predikningar så har vi talat om att vi tror på Gud. Det är ju liksom startpunkten för all teologi. Alla människor har någon sorts tro. Vi sa att även någon som inte tror har ju en tro på att man inte tror. Alltså det är liksom en sorts tro det också. Och vi talade då i den första predikan om de så kallade gudsbevisen. Och konstaterade att om vi söker efter oemotsägliga bevis för Guds existens så kommer vi inte att finna dem. Men om vi söker efter ledtrådar, efter fingeravtryck, efter tecken eller efter vittnesbörd om att det finns en Gud som Paulus talar om, så finns det väldigt, väldigt många. Och vi konstaterade också att om du söker efter ledtrådar och tecken på att Gud inte finns, så hittar du inte så särskilt många. Och förra söndagen så talade pastor Sven Wiese om Gud som fader. Och har du inte tagit del av de här predikningarna och andra predikningar som vi har här i Pingstkyrkan, så finns de på vår podcast på pekelund.se. Du kan gå in och lyssna när som helst idag. Och idag ska vi alltså tala om Gud som den allsmäktige. Gud allsmäktig. I första Moseboks 17 kapitel så står det så här i den första versen. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag är Gud, den allsmäktige. Det här är första gången i Bibeln som Gud presenterar sig som Gud, den allsmäktige. Gud säger till Mose, vid ett senare tillfälle i andra Moseboks 6 kapitel, Gud sa till Mose: jag är Herren, eller jag är JHWH. För Abraham och Isak och Jakob visade jag mig som Gud den allsmäktige, men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Alltså Gud uppenbarade sig för patriarkerna som Gud den allsmäktige. Och då kan vi fundera på, det är det vi ska tala om idag. Vad betyder Guds namnet Gud allsmäktig? Vad betyder det att vi tror på en allsmäktig Gud? Vad handlar det om? Och hur kan det på något sätt relatera till oss i vår vardag? Gud allsmäktig är ett försök till översättning av det hebreiska gudsnamnet El Shaddai. Det har säkert många av er hört. Man sjöng någon sång för en del år sedan på det temat och så. El, den första delen av ordet, är i gamla testamentet vid över 200 tillfällen översatt bara med ordet Gud. Det är det, det betyder nämligen. Och i första Moseboks allra första vers när det står att i begynnelsen skapade Gud, så står ordet att i begynnelsen skapade Elohim, himmel och jord, och används som Gud som skapande. Elohim är en pluralform. Det blir mycket grammatik idag. Men det är en pluralform av El som inte ska tolkas som många gudar utan som fullhet. Och sen så ligger det i det begreppet naturligtvis en öppning för tron på en treenig Gud, Fader, Son och Helig Ande. Men El är också översatt i gamla testamentet på många ställen när det handlar om människor som makt och som kraft. Så det är liksom vad som ligger i det namnet som vi översätter som Gud. Makt och kraft. Laban, vi behöver inte gå in på storm, men en kille som heter Laban talar till Jakob och säger så här: det står i min makt, i min el, att göra er illa. Men min fars Gud sa till mig i natt, akta dig för att säga något mot Jakob, gott eller ont. Och så, det står i Ordspråksboken att neka inte den behövande din hjälp när det står i din el, din makt att ge den. Så Guds namnet står för makt, för kraft, för förmåga, för skapande, för allt det som behövs för att få den här jorden att snurra på något sätt. Och vad betyder då Gud allsmäktig, El Shaddai? Och här finns en grej som är ganska viktig att ha med sig i det här, och som jag skulle vilja trycka lite grann på för att vi ska förstå vart jag vill komma. För att jag ska förstå vart jag vill komma idag. Att alla de attribut, liksom egenskaper som vi vanligtvis förknippar med allmakt, som teologerna brukar använda för att på något sätt beskriva begreppet Gud, som till exempel allvetande, allestädes närvarande, det vill säga att Gud finns överallt samtidigt, allsmäktig, allseende, oföränderlig, evig, allt sånt som liksom ligger i allmaktsbegreppet finns redan i själva inledningen till Guds namnet Gud allsmäktig, i El. Är ni med mig nu? Är ni med mig nu? Ja, vad bra. De är kopplade redan till det första ledet. I psalm 77 så skriver psalmisten: Gud i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du är den El som gör under. Du har uppenbarat din makt bland folken. Och om allt det som vi normalt och lägger i begreppet allsmäktig finns redan i det första ledet i ordet El som översätts med Gud, så blir det ju underligt om Gud Shaddai också då skulle beskriva samma sak. Och det gör det faktiskt inte. För tanken alltså på all makt och all kraft är redan uttryckt i ordet El, i det som vi talar om som Gud. Hur ska vi då förstå när Bibeln talar om Gud, den allsmäktige, allsmäktige? Alltså att Gud är makt, kraft, och så kommer det här uttrycket Shaddai. Det finns en del olika uppfattningar om vad det ordet egentligen handlar om, och vi ska inte gå in på dem, för då blir både du och jag väldigt trötta efter en stund. Men man kan säga så här, att alla olika uppfattningar om roten och bakgrunden till det här uttrycket pekar åt samma håll. Det handlar om tillräcklighet. En Gud som är tillräcklig. Det handlar om överflöd. Det handlar om näring, om föda, om allt det som vi behöver. Det handlar om välsignelse. En judisk rabbin säger att Elohim är en beskrivning av den Gud som skapar naturen så att den existerar och uppehåller den så att den fortsätter att existera. Medan El Shaddai är en beskrivning av den Gud som ibland faktiskt tvingar naturen att handla utöver sina vanliga lagar. Hängde du med där? Alltså när någonting händer i tillvaron som egentligen går utöver det som borde hända, det är vår Gud, den allsmäktige El Shaddai. När Jakob ligger i Gamla testamentet, Jakob ligger på sin dödsbädd och så ska han välsigna sina söner, så uttalar han över Josef så här: att hans båge förblir fast, hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den starke i Jakob. Genom honom som är herden, Israels klippa, genom din fars Gud, El. Han ska hjälpa dig. Genom den allsmäktige Shaddai, han ska välsigna dig med välsignelse ovanifrån, från himlen. Så överallt där du hittar Guds namnet, där det står om Gud allsmäktig i din bibel, när du läser din bibel och hittar det, Gud allsmäktig, så handlar det om välsignelse, det handlar om överflöd, det handlar om hur Gud ger kraft, näring, styrka, omsorg, fruktbarhet. Allt som egentligen är väldigt gott. Jakob sammanfattar på något sätt vad det här handlar om när han skriver att allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Det är den Gud som vi tror på. Ännu tydligare beskrivs vem Gud är i psalm 91. Den som sitter under den högstes beskydd, vilar under den allsmäktige skugga, säger: Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens faser. Inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Du har sagt, Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. För han ska ge sina änglar befallning om att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Så säger han Gud, han håller mig kär och jag ska befria honom. För han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden och ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom få se min frälsning. Det är betydelsen av Gud allsmäktig, El Shaddai. Den Gud som är med, beskyddar, bevarar, ser till ditt bästa, överallt vakar över dig, leder dig fram på sina vägar. En Gud som är den högste, som är allsmäktig och som gör allt som står i hans makt för att mätta ditt liv med sitt goda och framförallt att ge dig evigt liv. Och det låter väl härligt. Men det väcker också en och annan fråga. Åtminstone hos mig. Jag vet inte hur det är med dig, men med mig. För det är väl så, om vi nu ska vara ärliga, och jag tycker att det är bra att vara det, att det inte alltid som man upplever sitt liv så där våldsamt välsignat och beskyddat och överflödande och rikt på härlighet. Eller hur? Det finns andra dagar också. Eller hur? Paulus berättar om att för att han inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser. En skön inledning. Så har jag fått en töntag i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet. Det är, Paulus kan använda ord på ett sätt som ingen annan. För att jag inte ska förhäva mig. Så säger han, tre gånger bad jag Herren att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. Kraften fullkomnas i svaghet. Ibland så får man den här frågan, händer rätt ofta liksom. När det nu ser ut som det gör i den här världen och folk beter sig som de gör och det finns så mycket ondska och det ser så bedrövligt ut. Hur kan du tro på en god och kärleksfull och omsorgsfull Gud när det ser ut som det gör? Jag har upptäckt en sak. Det handlar lite grann om vilket perspektiv man har på tillvaron. För det är klart att om man står där vid en sönderbombad stad lagd i ruiner och får frågan, hur kan du tro på en kärleksfull, allsmäktig, god Gud när det ser ut så här? Men jag kan också stå någonstans på en bergstopp och titta ut över den här skapelsen som Paulus skriver, bär vittnesbörd om att det finns en Gud. Så blir frågan svår lite grann annorlunda. Egentligen blir frågan också annorlunda. Hur kan du inte tro? Men ändå så kommer de flesta av oss någon gång eller då och då till punkter i livet, situationer där det känns som att allting bara blir ett enda stort varför. Om du nu är den högste Gud, om du är den allsmäktige som är rakt igenom kärleksfull och god och som har makt att göra vad du vill och när du vill och hur du vill. Varför är det då som det är i mitt liv? När det inte blir som man har tänkt och trott och bett om. När ekonomin pajar, när äktenskap går sönder, när vännen dör trots alla böner. De dagarna det känns som att himlen är stängd och Gud har tagit semester och det är helt tyst. De dagarna som både du och jag har upplevt och kommer att uppleva. Och det jag ska säga nu, det vill jag säga utan minsta vilja att förenkla eller förminska. Jag vill säga det jag säger nu med den djupaste respekt. Och jag vill att du ska förstå att jag har själv varit där. Jag ska säga att jag är där ibland. När tillvaron är ett enda varför. Jag skulle vilja säga att kanske är det just där du och jag behöver inse det som vi nuddade vid i den första predikan i den här serien. Att vi inser att det är han som är Gud och inte jag. Kanske är det just där och då som vi behöver förstå att det är hans förstånd som är utan gräns, inte mitt. Kanske är det där och då som vi behöver be, precis som Jesus gjorde. Och säga, så här vill inte jag ha det. Men ske din vilja, inte min. Kanske är det just där och då som du och jag behöver böja oss under det faktum att Gud är Gud och han vet vad han gör. Det finns ett par fantastiska kapitel i Jobs bok. Jobb är en människa som har råkat ut för varje tänkbar olycka och missräkning och otur, om du så vill, i livet. Allt i hans liv har gått fel, mänskligt sett. Och kanske är han åtminstone en av de människor som har prövats hårdast i det här livet. Och han öppnar sin mun och tycker att Gud faktiskt är ganska orättvis och att livet är orättvist. Och varför är det så här? Och hela hans tal inför Gud är egentligen bara en enda stor fråga. Varför? Och i 2 kapitel så talar Gud till Job. En del av det Gud säger kan man uppfatta nästan som om det är ironiskt. Men ändå så märker man att bakom orden som Gud talar till Job finns så mycket kärlek, så mycket ömhet. Och han försöker få Job att förstå och inse att han, lilla människa, faktiskt inte vet särskilt mycket alls. Herren svarade Job ur stormvinden och han sa: Job, var var du när jag la jordens grund? Svara om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem la hennes hörnsten medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? Han säger, var går vägen dit där ljuset bor, Job? Och mörkret, var har det sin boning? Så att du kan föra det till dess gräns och finna stigarna till dess hus. Och så är Gud ironisk. Han säger, ja, du vet, du var ju född då och dina dagars tal är så stort. Är det genom din visdom som höken stiger, breder ut sina vingar mot söder? Är det på din befallning som örnen stiger högt och bygger sitt näste i höjden? Och det här pågår i 2 ganska långa kapitel. Och Job inser det som du och jag ibland borde inse också. Vi vet ingenting om vad Gud gör egentligen. Så öppnar Job sin mun igen och så säger han och svarar Herren och säger: jag är för ringa. Vad kan jag svara dig? Jag lägger handen för munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer. Ja, 2 gånger var det, kom han på. Men jag gör det aldrig mer. Lyssna, det här tror jag är viktigt. Gud är Gud. Och han vet vad han gör. Ibland, jag ganska ofta till och med, så förstår inte vi vad som händer. Men Bibelns budskap om Gud den allsmäktige, den Gud som är tillräcklig, är att vi ändå, trots att vi inte förstår, trots att vi inte vet, trots att vi inte ser, får vila i hans hand och veta att han omsluter oss på alla sidor. Håller oss i sin hand. Första gången som Gud presenterade sig som Gud allsmäktig, El Shaddai, var som vi sa när han pratade med Abraham och gav honom löftet om att bli välsignad, att ett stort folk skulle komma från honom och att han skulle få allt. Och det tog tid. Du som har läst de här berättelserna i Bibeln, du vet, det tog tid, det tog jättelång tid. Det tog så lång tid så Abraham tyckte att det är lika bra att jag fixar det här löftet själv. Och det blev inte så bra, kan man säga, med facit i hand i alla fall. Det blev inte alls bra. Men vet du att allt som Gud lovade Abraham gick i uppfyllelse. Allt. Och lyssna på mig. Och ta med dig det här. Allt som Gud har lovat dig. Allt som Gud har sagt om dig. Allt som Gud genom sitt ord har sagt om dig. Kommer att gå i uppfyllelse. Det Gud har sagt. Sen finns det nog en del annat som både du och jag inbillar oss att Gud har sagt. Men det Gud har sagt kommer att gå i uppfyllelse. Du kommer inte att förstå allt som sker i livet. Det har du inte gjort hittills. Och du kommer inte göra det i fortsättningen av ditt liv heller. Men Gud är Gud allsmäktig. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Amen.